Ja, ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig att du är undrens och miraklernas Herre. Men vi tackar också att du är den du är. Och att vi, vårt livs mening är att bli fullständigt beroende av dig. Vi prisar och tackar dig i Jesu namn. Amen. Jag ska komma in på texten. Jag ska berätta två saker. Det var så här, det några år sedan, så var det en kvinna som hade cancer i magen. Och då, ja, så att jag bad. Och så träffade jag henne ett halvår senare och sa, hur gick det där? Och jag blev helad, sa hon. Har du berättat det för någon då? Så jag, nej, så jag vill inte vara framfusig. Ja, men det är inte om, du ska inte, behöver inte berätta att jag har gjort det, så, men du ska ära Herren och berätta om ditt helande för andra människor, för att bygga upp tron. Så. Ja, så är det med folk, va? Det är sådär. Ja. Men hon var frisk i alla fall, så det var ju kul där då. Sen var jag för ett tag sedan nere i Halmstad, så kom det fram en pojk där i 16-17 års ålder. Och så säger han till mig så här, gör ett bönesvar. Är du det, sa jag. Jaha. Ja. Jag sa, där sitter min mamma. Jag sa, ja just det, sa jag. Och jag är ju så disträva så att, ja, jag vet, här är det någonting. Jag brukar säga det att blir det något dåligt så är det mitt fel, är det bra så är det Herren, va. Så att då, och då sa han, kommer du ihåg att du bad för min mamma för 17 år sedan? Ja, så jag, det vet jag. Jo, du sa åt henne att under mitt år ska du få en son. Jaha, sa jag, men det var nog inte jag. Jo, det var du, sa han. Ja, visst. Så hon kom fram och berättade det. Och där hade jag sagt så att får du inte en son inom ett år så kommer jag äta upp min hatt. Och det fick hon då, va. Nu har jag ingen hatt så det ordnade sig, va. Nej, men det bara ser ju Herren bara kan... Han kommer och gör saker och ting, va. Och det är ganska intressant att stå den 16-17 och pojk säger det. Jag är i bönes, vad jag har. Jag hade ju... Hade jag glömt av. Men så är det. Och det är bra att man glömmer av saker och ting. För då får Herren all ära. Då ska vi gå till Johannes 6 kapitel. Och titta lite där. Jag kan bara säga så här. Johannes evangeliet är uppbyggt på det sättet. Att Jesus har samtal med olika människor. Och i olika situationer. Och i de samtalen så avslöjar han vem man är. I de andra tre evangelierna går han runt och gör massa saker. Han helar folk, befriar människor och besöker olika platser. Men Johannes evangeliet är mer koncentrerat på i samtalen så avslöjar han vem man är. Inte först han vad han gör utan vem han är, va? Och här är det så, han har nyss utspisat massa människor, de har fått mat, de var hungriga och så vidare, va. Några bröd och några fiskar. Så att, och då blev folk förundrade naturligtvis, säger sig självt. Och flera tusen människor blev mätta då, 5 bröd och 2 fiskar. Det kan man kalla mirakulöst. Man kan ju bara se Petrus med sina valkade händer, va. Han fiskade. Och så börjar han på att dela ut bröd. Och det tar inte slut. Det tar inte slut. Men det är inte klokt alltså. Men han vet ju att det här funkar egentligen inte och ändå fungerar det. Varför gör det det? Ja, det är ju han som är med som har bett en bön. Va? Så, att det är sådär. Så det är lite... man kan tänka sig själv, vad tänkte Petrus då när han delar ut så här, va, hela tiden? Ja, just det. De var överraskade 3,5 år, lärjungarna eller apostlarna, va? Så var det. Och du vet, när vi slutar överraskade, då är det nog fel på oss. Så är det. Då är det fel på oss, inte på Herren, va? Jag kommer in på det sen. Vi ska gå till vers 28. Då frågar de så här, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Det kan man ju undra. Jesus svarar, detta är, observera, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Det är Guds verk. Att vi kommer till tro på honom, det är Guds verk. Att vi tror på att Jesus är den som skulle, som har blivit sänd, det är Guds verk. Det är Jesus svar på den här frågan, va? Då sa det till honom, men då frågar de i alla fall så här: vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Han har nyss sagt att det är Guds verk att ni ska tro på den han har sänt. Men då frågar de i alla fall, vi vill ha mer bevis, va? För att du menar vad du säger. Va? Man kan säga att det här är ett utfall både av tvivel och otro i egentlig mening. Det de gör, va? På det viset. Våra fäder, och så går de tillbaka till historien, våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen och äta. Då tänker de på manna, det som de fick under 40 års tid när de gick i öknen. Va? Det är intressant med Herren då. Han ger dem bröd för en dag. Vet ni varför? Då är man fullständigt beroende av honom. Hade han gett dem för en månad, då har de inte brytt sig om honom i 30-29 dagar. Va? Men när han ger dem en dag för varje morgon, va, då måste de gå ut och samla, utom på sabbaten, då igång dubbelt dagen före. Va. Så fick de vacklar på eftermiddagen, så små fåglar som kom, som fick äta. Alltså under denna tid var de fullständigt beroende av honom. Sen de kom in i det utlovade landet, ja, då började de odla. Vad hände då? Ja, de blev inte så beroende av honom. Då tyckte de att de fixade det ganska bra själva, va. Och så blev det rena eländet efter. Kan ni läsa Josef, eller i domarboken sen. Jesus sa till dem, jag säger sanning, det var inte Mose som gav er bröd från himlen. Det var min far som ger det sanna brödet från himlen. Alltså det bröd som kom, det var inte Moses, det var ju Herren som gav manna varje morgon, va? Och han säger, Guds bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och nu är det intressant med Jesus. De talar om alltså mannar där. Nu börjar han att tala om något annat bröd. Va? Det är typiskt han. Då överför han det till ett andligt plan, saker och ting. Det är ett bröd som kommer ner från himlen, va? Som människor kan få, va? Då sa det till dem, Herre, ge oss alltid det brödet. Men då tänker inte de på det brödet i alla fall, utan de tänker på limporna. Alltså de tänker så här, va, okej, men då kan vi få det brödet som det var på den tiden, så slipper vi baka, va. Det är på den nivån de är. Det var samma sak som kvinnan vid Sykars brunn sa. Kan ge dig det levande vatten. Ja, men ge mig det brödet, ge mig det vattnet, säger hon, så jag slipper gå till den här brunnen. Och då tänker hon på vanligt vatten. Va? Och det här är intressant. Då svarar Jesus så här, och det här är totalt chockartat. Jag är livets bröd. Det är han som är livets bröd. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och då förstår man att nu handlar det ju inte om vanligt bröd och vatten. Va? Utan nu har han överfört det till något annat. Jag är livets bröd. Och det innebär att när han säger att han är livets bröd, så är det en person som säger det mitt framför dem. Jag är livets bröd. Och det innebär att vad han säger här, ni är fullständigt beroende av mig för ert liv. För både till ande, själ och kropp. Ni är fullständigt beroende av mig. Och när ni är beroende av mig, säger han så här, då ska ni, all den som kommer till mig ska aldrig hungra. Hon ska inte ha en hunger. Och du tänker inte på vanligt bröd, för vi måste ändå baka så länge vi är på den här jorden. Va? Utan det är ett bröd som ger evigt liv. Och det är han som gör det. Alltså. Och det är bara han som kan ge det eviga livet som består. Det finns mycket andlighet som bara skräp och tjafs alltihopa, va? På olika sätt. Men den helige ande gör ingenting annat än att göra Jesus levande för en människa. Och den helige ande visar enbart på sonen jämt och ständigt på Jesus. Då är det den helige ande. Då kan vi vara säkra på att den helige ande är ju Jesus levande. Men som jag sagt, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som, nu kommer till, alla som fadern ger mig kommer till mig. Har ni hört va? Alla som fadern ger mig kommer till. Alltså, den som tror på Jesus är en gåva från fadern till sonen. Det är det han säger. Har du tänkt på det när du har sett dig själv i spegeln? Ja? Att du är en gåva från fadern till sonen. Står så här. Jesus ljuger inte. Sen kan du vara vacker eller ful eller vad det nu är för någonting. Gammal eller ung eller man eller kvinna. Det har ingen som helst besök. Du är en gåva om du tror på Jesus från fadern till sonen. Det är totalt utmanande och revolutionerande egentligen. Alla som fadern ger mig kommer till mig och den som kommer till mig ska aldrig visa bort, säger Jesus. Den som kommer till Jesus ska han aldrig visa bort. Jag tänkte på det vittnesbörd som du gav, han tog dig i handen. Just det, han visade inte bort dig. Han tog upp dig. Och så gör Jesus. Jag har inte kommit ner från himlen för att min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Alltså det finns, Jesus gör bara faderns vilja. Va? Jämt och ständigt. Han har kommit ovanifrån och blivit människa för din och min skull. Och han gör inget annat än faderns vilja. Det gör han på samma sak idag genom den helige ande. Va? Och detta hans vilja har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Det är ju helt fantastiskt här. Han ska inte visa bort någon. Men nu är det ju så med oss människor. Vi kan ju lämna honom. Så ser det ut. Den möjligheten finns alltid. Annars skulle det ju vara automatik i alltihopa det. Men så är det inte. Va? Han respekterar ju ditt val också. Va? Som människa, det gör han. Så man kan gå bort ifrån honom. Det finns möjlighet att komma tillbaks. Det gör det. Men man har gått bort ifrån honom och lämnat honom och gått ut i världen som man sa förr i tiden. Ja, då är det svårare att komma tillbaks då än det var första gången. Så är det också. Det fungerar så, andligt sett. Va? Och detta vill jag säga. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv dessutom. Ett evigt liv. Jag väntar inte på det eviga livet. Jag har det redan. Jag har det redan. Det är helt fantastiskt. Hur kan jag ha det? Det är för att den helige ande bor i mig. Och det eviga livet börjar här i tro. Men där ska det bli ansikte mot ansikte och fullbordas när han kommer åter. Va? Och judarna börjar klaga över det, är de han pratar till oss här. Han hade sagt, jag bröd kom ner från himlen. Det sa den här Jesus, inte han Josefs son. Det är typiskt, det gamla vanliga. Och det är så idag också. Om någon människa blir frälst, vi säger att en ung människa tar emot Jesus och blir frälst, och så släkten, de är sekulariserade eller världsliga eller vad man kallar dem för, då kommer de att säga, åh nej, försök inte, vi vet nog vem du är. Och så börjar de tala om Jesus och vill gå till möten istället för att åka ut i sommarstudan och sitta och pimpla vin. Ja, då är det direkt så säger släkten så va. Ja, men det här går inte alltså. Det kommer att gå av dig. Det ska inte akta dig så du inte blir religiös, vet du, säger släkten va. Utan det. Och vad säger Jesus? Ingen profet i sin egen hemstad eller i sin egen släkt. Så ser det ut. Jag har mött på den tiden när jag jobbade mycket med ungdomar, va? Så var det så att det var en tjej där, hon tog emot Jesus. Då ringde hennes pappa till mig och sa, du har förstört min dotter till mig. Varför det? Hon vill inte följa med till sommarstugan längre. Så. Alltså jag har ingen makt att förstöra henne, sa jag. Men det är Jesus, ja, men han finns ju inte, sa han. Ja, du kan ju fråga din dotter, sa jag. Så hon hade ett enormt motstånd i släkten och sina egna föräldrar. Jag ska berätta om den kan bli frälst sen. Så att det gäller att bombardera med bönor så ger det sig till sist. Vet du. Halleluja. Är det inte Josefs, känner vi inte hans far och mor? Börjar de räkna upp hela släkten också, va? Hur kan han då säga jag har kommit ner från himlen? Alltså då direkt, nej, vi kan inte ta emot honom. Vi vet ju var han kommer ifrån. De tror att han kom från Nazaret. Det gjorde han inte alls. Han var född i Betlehem. Enligt profetian i Mikas bok. Och intressant om man översätter ordet Betlehem, alltså från hebreiska till svenska, det betyder brödhuset. Brödets hus. Han som är livets bröd föds i brödshuset i Betlehem. Alltså. Ja? Kan man närmare så kan man inte komma. Vet ni, va? Och tar man på arabiska så betyder det köttets hus. Så att bägge språken visar på, jag kommer in på det när vi ska äta hans kött och så vidare som det står. Så bägge språken visar på vem det är. Det handlar om. Jesus svarar, sluta klaga sent. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar om jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vi kan gå... gå till vers 52. Eller vi kan ta lite före där. Era fäder 49 åt mannat i öknen och det dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Han säger det. Vi kommer inte att dö andligt sett. Alltså. Det är det han menar. När vi alltså äter honom, tar emot honom i våra liv, va? Och bli beroende av honom, då kommer vi inte att andligt dö någon gång. Utan vi har redan det eviga livet som får sin fullbordan sen. Jag kan berätta så bättre än så här kan det inte bli. På den här sidan graven. Sämre kan det bli. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av brödet ska leva i evighet. Alltså när vi äter, ni vet att på tal om bröd, om man läser profeten Ezekiel, va? Han fick äta upp en bokrulle. Den var söt i munnen. Varför det? För det är Guds ord. Men det sved i magen för att budskapet var kärvt. Och så är det. Han fick äta upp en bokrulle i profeten Ezekiel för att han tog emot Guds ord och skulle vara Herrens profet, va, på det viset. Och det är samma sak, det är ett liknande, vi får äta det. Jag menar att vi ska äta bokstavligt så här, va. Men vi får äta ordet andligt och själsligt, va. Och när vi äter ordet så är det också, vad då? Det är sött i mun, det är sött i våra sin, det är sött att läsa, men det kan vara kärva budskap i det som tumlar om i ditt inre för att du ska bli lik Jesus och för att du ska bli som han vill att du ska vara. Det är därför det blir på det sättet. Judarna börjar då tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Alltså nu är de tillbaka till köttboden, va? De tänker, alltså det är hela tiden, det är så här oavbrutet, va? Under 3,5 år Jesus är, det är ju fusket för oss, vi har ju facit, va, idag. Det hade ju inte de på det sättet, va? Men de kunde ha trott på vad han sa. Den möjligheten fanns, men man gjorde inte det. Och då så här, va. Jag säger, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Så här. Alltså det blir mer och mer intimare. Jesus, så att säga, han gör det intimare och han, det kommer närmare alltihopa. Alltså det är det fullständiga beroendet av er. Det handlar också inte om nattvarden här också. Men det handlar framför allt om honom själv. Att bli så beroende så vi måste äta hans ord. Alltså så bli ett med hela vår varelse, till ande, själ och kropp. Alltså det här är så utmanande för alla humanister och för alla sekulära kristna, så det är inte klokt det här som står här. Va? Men det är fantastiskt för den som vill vara med honom. Den som äter och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck för er ander och själen. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Han förblir i mig. Det är inte bara så att nu förblir vi honom, utan han är i mig också. Det är det han säger. Han är i mig genom sin heliga ande. Den heliga ande bor i den som tror på Jesus. Det är helt fantastiskt. Han som har skapat himmel och jord. Han som upphör hela kosmos universum. Han är ordet som var oss Gud. Och genom allt av ordet blivit till. Och ordet blev kött eller blev människa och tog sin boning. Han bor genom sin ande med. Ja, men det här är ju högsta vinsten. Ja, men det här är ju, det kan ju inte bli bättre än så. Är ni med? Det är ju helt fantastiskt alltså. Ja. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, säger han, så ska också den som äter mig leva genom mig. Så ser det ut. Alltså det är helt fantastiskt det här alltså. Jag får nästan gåshud när jag läser bara texten. Alltså. Det är för att det är sån enorm verklighet, en sån existens i det här. Va? Så man förstår ju. Och när man förstår också, eller ser att vi har med en helig, rättfärdig Gud att göra. Som bor i ett ljus dit ingen kan nå. Som är en förtärande eld i sig själv. Han vill ha med mig att göra. Genom sin son Jesus Kristus. Genom Golgata kors. Och han gör det här levande genom den heliga ande som bor. Helt enormt. Fullständigt enormt alltså. Detta bröd såg man ner från himlen. Inte det bröd som fäderna åt och sedan dog. Den som äter det brödet ska leva i evighet. Detta som sa när han undervisade synagogan i Kafarna. Det var en intressant undervisning. Va? På en lördag i Kafarna. Det är intressant med Kafarna. Det är en ruinstad idag. Det bor inte en människa där. Vatikanen äger staden. Så det finns inga som är bofasta där. Det är ett museum, hela stan. Och vad var det Jesus profeterade över? Kafarnaum, ni ska ner till helvetet. Det var en profetia från Jesus. Och idag så finns det ingenting där. Du kan åka dit, jag var där någon gång. Och det är en museistad. Däremot bor det folk runt omkring, men inte där. Intressant. Många av hans lärjungar som hörde det sa, det är en svår tanke, det är lite dålig översättning här, för att jag skulle vilja kalla för detta är ett hårt tal, sa de. Detta är ett hårt tal, som han säger, att de är så fullständigt beroende av honom, va? Det blir ett hårt tal för dem. Vem står ut med att höra den, eller vem står ut på att höra på honom egentligen? Så är det idag också. Det är det. Människan har inte förändrats på 2000 och någon skulle inbilda sig det, även om man har mobiltelefoner och kan spela in det här på YouTube. Så har människan inte förändrats för det, om någon skulle tro det. Det är samma skrot och korn som då. Va? Och det är detta. Ja, vi vill gärna följa Jesus, men inte 100%. Va? För det kommer att kosta för mycket. Det kommer att kosta för mycket. Va? Är vi värda, är vi beredda att betala priset till att vara lärjunge till honom? Alltså? Det är det Herren ställer den frågan till dig och mig idag. Och så är det gång på gång. Va? Och Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta och sa till dem, tar ni anstöt av det här? Ja, det är frågan där. Tar ni anstöt av det här att ni är fullständigt beroende av mig? att ni kommer i, för och ni ska vara med mig i evigheten, inte bara gå efter mig och tycka att jag har några fina idéer, va, att man ska vara snäll mot sin granne och så vidare, va, utan att det är ett fullständigt beroende av honom, va. Alltså då blir det en annan dimension på alltihopa. Har man Jesus som fritidsintresse, okej. Men han vill inte vara ditt fritidsintresse. Han vill vara din herre och mästare och frälsare. Han vill vara kung i ditt liv och sitta på tronen i ditt liv. Det är det han vill och ingenting annat, va? Tänk om ni får se människosonen stiga upp där han var förut. Det berättar han att han kom från himlen, va? Tänk om ni får se människan stiga upp. Det skulle de få se så småningom. När han får upp till sin far och sitter idag på faderns högra sida. Och den helige ande gör honom levande för oss idag, va? Det ord som jag talar till er ande och liv. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte, va? Nu avslöjar han. Jag har talat till er i ande och liv. För köttet är till intikan. Och då är det inte maten utan det är köttets princip som finns inom varje människa. Det är så att varje dag så ska köttet dödas inom oss och anden växa till. Det är vårt livsprogram. Är ni med? Det är så det ser ut. Det kan man inte MBL-förhandlingar om. Men det finns några, och jag talar till ande och liv, säger han. Det finns några bland det som inte tror. Jesus riste redan från början, vilket som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han hade ju Judas Iskariot med sig. Judas Iskariot var en förrädare som sålde honom för en slavs pengar, 30 silverpengar. Och ändå hade Jesus honom med under 3,5 år. Så är Jesus. Han är barmhärtig, kärleksfull. Men när han kommer tillbaka på himlens skyar kommer han inte lidande på en åsna. Utan då kommer han i den kung och i den härlighet som de fick se lite grann av på förklaringsberget. Och Johannes fick se början i uppenbarelseboken på det sättet. Det är därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om jag inte det får givet av fadern. Igen, det kommer man tillbaka. Det är givet från fadern. När jag var ung trodde jag att Jesus var en sagofigur. Ja. Trodde det var Jesus var till för svaga människor. Starka människor skulle klara sig själv. Men det är precis tvärtom. Starka människor, vad är de? Är det de som är beroende av Jesus? Se sin egen svaghet, se sitt eget tillkortakommande och förstå att det här fixar inte jag själv. Utan det är bara genom honom. Då kommer styrkan i det ifrån Jesus och inte från mig själv. Men en människa som alltid ska klara av ting själv, hon blir ju totalt förfärad förr eller senare. Därför att det här livet och den här existensen vi har, det kommer på så många motgångar och så mycket konstigheter genom livet. Så att med Jesus, precis som du vittnade om här, genom Jesus så kan vi klara av det här livet och få del av hans härlighet genom den helige ande, va? Efter detta dog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Ja, så var det. Varför det? Ja, det blev för jobbigt. Och det är ju lite grann Jesus avslöjar i den fyrahanda sädesåker i Matteus 8. Där han säger så, när såningsmannen som sådde, det är en ganska dråplig berättelse, för det finns ingen vettig bonde som sår på det där viset. Både på vägen och i dikerna och allt möjligt sådär. Men då förklarar han för lärjungarna att vem är det? Jo, det är ju Herrens såningsman som sår. En del föll på vägen. Ja, då just de hör ordet men så kommer djävulen och plockar bort det som har blivit sått. Va? Det andra kommer bland tislar. Ja, vad är det? Jo, det är när men den här världens omsorg tar över så att det ger ingen mogen frukt. Alla omsorger, allting som ska vara det här livet tar över, va? Så att det blir ingen frukt. Och en del faller med den tunna jorden. Ja, de är glada i början, men när det blir motstånd och motgång, då går de bort, går de därifrån. Sen är det några som får det 60 och 100-falt som Jesus ber. Och det handlar om, va, hela tiden här, va. Då sa det Jesus då, inte tänker ni väl också gå? Ja, det här såg ju illa ut om man är framgångsrik företagsledare. Duktig politiker. Det var bara 12 kvar. Va? Men det var de 12 som, eller åtminstone 11, som i alla fall fattar vad det handlar om. På något vis, något ljust ögonblick. Sen blev det annorlunda när den helige ande utgjöts på den första pingstdagen. Sen började missionen, för då fick de kraft från höjden. Va? Och då säger Petrus så här, herre, till vem skulle vi gå? Ja, det är frågan där. Vad finns för alternativ? Va? Det finns inga alternativ. Ju mer man ska känna sig själv inombords, ju mer förstår man att det finns inga andra alternativ i livet, här och i evigheten. Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige, säger Petrus. Det är en bekännelse till honom. Och de stannar kvar. Sen ökar skarorna igen. Men det var många som gick därifrån. Dels hade de sådana förväntningar på Jesus. Det finns också, jag ska avsluta med det. Det finns på Golgata kors. Det var två rövare som satt på vardera sidan om Jesus, va? Och en ganska absurd situation. Det är tre dödsdömda som sitter där. Två sitter där för att de förtjänar det. De var mördare eller rövare eller vad de nu var, vet jag. Uppror mot den romerska makten. Det fanns alla möjligheter. Så sitter han i mitten då, som är oskyldig. Som sitter där på grund av faderns vilja. För att ta på sig hela världens synder, skam och skuld. Och då finns det, de här två rövarna, det kan man läsa i Lukas 23 kapitlet. De representerar mänskligheten på ett sätt, de här två. Den ena säger det, om du är Guds son, så hjälp dig själv och hjälp oss. Utgår alltid från sig själv. Jag och mina behov. Är det fel? Nej, men då kommer ju inte Jesus i centrum. Då blir det jag och mina behov. Den andra säger så här. Han säger så här. Vi är förtjänar. Och han har inte gjort något ont. Där kommer en sorts upplysning över den rövaren som snart ska dö om en kvart, 20 minuter. Va? Det ska de göra allihopa. Och då säger han så här. Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det här är andra hälften av människorna. Jesus, tänk på mig. Du kan tänka på mig när du kommer i ditt rike, för det är du som är herre, va? Det är du som har hand om något. Det är inte mina behov först. Men glöm inte bort mig när du kommer i ditt rike eller med ditt rike. Och då får han höra dessa ord. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och det, nu kan han dö i frid, va? Fullständigt. Och det är vad det handlar om. Det här var ett hårt tal, sa de. De gick därifrån, för de tänkte han tillfredsställer inte våra behov. De hade en behov att han skulle vara en politisk ledare också och befria från romare. Det fanns hela tiden att Messias skulle komma. Och samtidigt säger Jesus att mitt rike är inte av den här världen. Det är total krock alltså. Men idag ska de vara med i paradiset. Alltså det är helt enormt. Han fick vara med Jesus. När de dör själv så kommer han att vara med i paradiset. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig nu, Herre, för att du är den du är. Det är du som sitter på tronen, lovat var det ditt heliga namn. Herre, när vi gick med dig, var inte våra hjärtan brinnande. Och vi ber, Herre, att vi inte ska slockna. Vi ber, Herre, att vi inte ska mojna i denna världsliga vind. Vi ber att vi ska hållas upprätta. Vi ber att du kommer med helande, upprättelse, befrielse. Men vi ber också att få ära och prisa dig för att du är den du är. Du som är kungarnas kung och herrarnas herre i Jesu namn. Och jag kan säga till dig som lyssnar nu också här. Det är flera som har lyssnat nu här. Och du längtar efter att bli nytt betänd av den helige ande. Och jag säger till dig nu. Gå och öppna ditt hjärta. Ställ dig på knä. Sitt i en soffa, det vad du gör. Men be att den helige ande kommer in i dig. Så att Jesus blir nytt på levande som han var en gång i din ungdomstid eller för några år sedan. Det är inte för sent, men gör det idag i Jesu Nazarens namn. Och du som inte tror och lyssnar på det här och ser, till dig säger jag, be att Jesus öppnar ditt hjärta och be, Herre, låt mig få komma med ditt liv i mitt liv. Så att du, Jesus, blir Herre i mitt liv. I Jesu namn. Amen.